Hej och hallå! Välkommen till Moderaternas podd Håll gränsen. Idag är det onsdag morgon den 25 maj. Löningsdag för mänskligheten. En viktig dag således. Dagens ämne, vi kommer att handla om hybrid, Finland, metropolen Hässleholm och NATO. Hej Jessica!
Hej Hans, visst kändes det väldigt trevligt förra gången när jag fick vara den här hej och hallå tjejen.
Ja, det kan man ju säga, men då handlade det om ett svenskt NATO-medlemskap.
Just det, och nu ville du egentligen att jag skulle säga vem jag var. Jessica Rosvall, Europapolitisk talesperson.
Hej Paul.
Hej Hans, Paul Jonsson som är försvarspolitisk talesperson.
Och generalmajor Stefan Kristiansson, hej.
Hej Hans.
Och vem är du Stefan?
Ja, som du antydde så har jag en militär bakgrund. De 10 sista åren ungefär i Försvarsmakten så var jag knuten till MUST. De sista 6 åren som chef. Och sen dess har jag arbetat på andra sidan staketet i näringslivet. Och på konsultbasis i en del större svenska koncerner.
Vi som är från Ängelholm vet ju vad Änglamust är. Det är då äppelmust från oss. Men vad är MUST för den bredare civilistiska allmänheten?
MUST är en stor organisation inom Försvarsmakten. Den är kanske lite mindre militär än vad själva namnet antyder. När jag slutade så tror jag att ungefär 70-75% av personalstyrkan, och det är en ganska stor organisation, hade annan bakgrund än att vara militär. Och vi arbetar på uppdrag av överbefälhavaren naturligtvis när det gäller militära frågor, men också till en väldigt stor del så har vi uppdrag från regeringskansliet och från den politiska nivån.
Ni tänker djupa tankar och ägnar er åt fina analyser.
Vi ska bidra med den med information som är unik, som inte till exempel den politiska ledningen får in via diplomatin och ambassader och internationell samverkan. Vi ska svara för den där sista lilla pusselbiten som man inte kan få in på annat sätt.
Och så har du varit försvarsattaché i Helsingfors och Tallinn. Men Helsingfors kommer vi att komma in på lite mer.
Så, vi är jätteglada att du är här idag, Stefan. Det kommer att vara lite grann på temat underrättelse och säkerhetstjänst. Och ett skäl till det är ju att vi idag presenterar en rapport från Moderaternas sida där vi lägger fram ett 21-punktsprogram för att höja motståndskraften mot olika typer av hybridhot. Och hybridhot, det brukar vi kalla som dolda och förnekbara metoder i gråzonen mellan den totala freden och den totala kriget. Tänk på cyberangrepp, cyberspionage, desinformation, propaganda, kan vara utländska direktinvesteringar i kritisk infrastruktur, eller det kan vara till exempel en militarisering av flyktingströmmar som vi har sett exempel på gränsen mellan Belarus och Litauen och Lettland till exempel. Så vi ser ett behov av att bygga upp en starkare motståndskraft mot de här metoderna som vi har sett har ökat över tid. Vi lägger också fram ett antal förslag då, med att ta några så. En sån sak som vi har märkt på cybersäkerhetsområdet är att det är väldigt brist på kompetensförsörjning. Därför föreslår vi att man ska etablera ett cybercampus, till exempel på KTH, där man kan bygga ut utbildning och forskning. Vi ser att många andra länder satsar väldigt hårt nu på både stärka utbildningsväsendet men även forskningen kopplat till cyber. Jag tycker inte riktigt vi har fått ihop det i Sverige som står i paritet till frågans dignitet. Vi föreslår också att man har en samlad strategi för att bemöta de underrättelseofficerare som verkar i Sverige. Och det vet ni ju som man lyssnar på podden förut att Moderaterna har markerat väldigt hårt mot de ryska underrättelseofficerarna som ju har funnits på svenskt territorium här. Och att vi vill utvisa fler av dem än vad som regeringen har gjort. Regeringen har ju bara utvisat 3 av dem. Pratar också om behovet av att återinföra särskilda beredskapspolisen som en förstärkningsåtgärd för polisen vid exceptionella händelser och gråzonssituationer. Särskilda beredskapspolisen hade ju fram till 2012 och sen så avvecklades den. Och hela grunden för detta arbetet, det ska ju också utgöras av en ny nationell säkerhetsstrategi då. Den förra är ju från 2017. 2019, och den har ju inte implementerats, men vill också upprätta nya strukturer kopplat till till exempel ett nationellt säkerhetsråd under statsministern och en nationell säkerhetsrådgivare. Så det här är ju liksom strukturer för att öka hela, inte bara statens motståndskraft, för det här är faktiskt en uppgift för hela samhället. Så det presenterar vi idag, och jag vill bara puffa lite grann för det. Men Stefan, om jag får börja på cybersäkerhetsområdet, som jag vet att du har jobbat med i olika egenskaper. Har du några tankar kring den utmaning som Sverige har i gapet mellan digitalisering och cybersäkerhet, som vi har upplevt har växt över tid? Och har du några tankar också på vad vi ska göra för att stärka cybersäkerheten, om vi börjar i den ändan?
För det första så tycker jag att det är väldigt bra att ni lyfter upp samhällssäkerhet och försvar, civila försvarsfrågor helt enkelt. Jag tycker vi har alldeles för lite fokus på det i dagsläget. Ni har ju ett bra namn på den här podden med Håll gränsen, men det funkar ju inte riktigt när vi pratar om civilt försvar. Det är lätt att definiera en sån här gräns om vi pratar om militära frågor, men när det gäller intrång i IT-system till exempel, så blir det ju en annan dimension utav det där med att hålla gränsen, och det blir en mer komplex fråga. Jag tror att det är bra att ni lyfter frågan dessutom om cyberförsvar och IT-säkerhet. Det är ett stort problem som vi har i landet, och jag tror vi måste göra någonting radikalt för att förändra den situationen. Vi pratar ju ofta om ett IT-säkerhetsmässigt gap, det vill säga skillnaden mellan hotet å ena sidan och vår sårbarhet eller vår bristande IT-säkerhet å andra sidan. Och ska vi stänga det där gapet eller förändra trenden, då tror jag vi måste göra något riktigt, riktigt radikalt. Och jag tror ni är lite ändå på väg åt rätt håll i det avseendet. Mm. När det gäller kompetens så talas ju mycket om IT-säkerhetskompetens, alltså på teknikersidan och liknande. Jag skulle lyfta fram ett annat område som jag tycker är minst lika viktigt. Och det är att faktiskt utbilda chefer, styrelser, ledningar för företag och myndigheter och liknande. Chefer är rätt bortkomna när det gäller att leda cybersäkerhetsarbetet. Man uppfattar det ofta som någon form av teknisk produkt som man inte begriper sig på riktigt. Och man vet liksom inte riktigt hur man ska hantera den frågan utifrån ett ledningsperspektiv. Och min erfarenhet är i alla fall att om chefer inte är riktigt rejält engagerade, och att man i styrelser inte med regelbundenhet diskuterar det här kontinuerliga säkerhetsarbetet, då blir det inte så mycket. Då blir det liksom att man köper någon teknisk produkt, och så tror man att man har löst problemet, vilket man då inte har. Så jag tror att det finns många olika sådana här varianter på det. Och det här campuset som ni föreslår, jag tror att man skulle faktiskt inkludera någon form av chefsutbildning eller chefsutveckling inom det här området.
Jätteintressant. Kopplat till det också, så är det, hur ser du förhållandet mellan det man brukar prata på lawfare and warfare, och liksom balansen mellan att hantera gråzonssituationer och hantera ett väpnat angrepp? Det finns lite olika uppfattningar om vart man lägger betoningen där, men nu pratar du med ett stort mått av auktoritet i och med att du också är general i grunden, men också har jobbat med många av de här hybridhoten och sårbarheterna som det skapar. Har du några tankar kopplat till balansen däremellan, om det finns någon balans?
Jag tror det finns mycket att göra där. Väldigt mycket att göra. Vi lever hos oss i Sverige ungefär som det är lagstiftat. Det vill säga att antingen så är det fred, eller också är det höjd beredskap, eller också är det krig. Och är det fred, är det inte krig och är det inte höjd beredskap, då är allting lugnt, så då behöver vi inte bekymra oss. Och det är därför det är viktigt att prata om just de här gråzonsfrågorna. Det vi lever i sedan ett antal år tillbaka, men som vi inte riktigt fäster lika stor vikt vid som vi borde göra. Om landets gränser kränks ute i Östersjön exempelvis av någon fartyg eller någon flyg eller liknande, då blir det rubriker. Och då talar man om vilka problem vi står inför, och de här länderna som då hamnar på fel sida om gränsen. Om syften och det ena och det andra, och vi drar långtgående slutsatser på detta. Men vem pratar om cloudhopper? Vem pratar om intrång i IT-system? Om det inte blir som det blev i Kalix till exempel, eller när folk drabbas av den här
Coop.
Ja, Coop-historien förra sommaren och liknande. Då blev det konkret. Men liksom i det vardagliga pratar vi aldrig om det här. Och det blir inga bra journalistiska bilder eller reportage eller tidningsrubriker om intrången i IT-systemet, vilket är ett jätteproblem för oss.
Jag delar den uppfattningen också, inte minst den väldigt digitala lagstiftningen som vi har med fred, kris och krig. Vi har ju tyvärr ingen krislagstiftning, däremot har vi ju krigslagstiftning, då man ett antal fullmaktslagar sätter in och då får man extremt stark statlig rådighet. Men för att det ska bli aktuellt så måste det råda krig eller krigsfara. Jag tycker inte riktigt att vår lagstiftning där har hängt med hur hotbilden har utvecklats, inte minst kopplat till exceptionella händelser som terrorangrepp. Det kan vara skogsbränder eller det kan vara olika typer av gråzonssituationer, så att det finns mycket att göra där. Och jag tycker också det här att man ska inte ställa de här sakerna emot varandra, för det vi också vet är vid ett skymningsläge, det vill säga innan ett väpnat angrepp, kan vi nog förvänta oss att mycket av de här hybridmetoderna kommer att sättas på steroider. Vi kanske kommer att se massiva cyberattack, desinformation och en del konsekvenser också kopplat till om det är utländskt ägande kritisk infrastruktur. Stefan?
Men alltså vi borde prata mer om hur vi skyddar den kritiska infrastrukturen i samhället. Det är naturligtvis nödvändigt för medborgarna. Men det är också en förutsättning för att Försvarsmakten ska kunna lösa sina uppgifter. Utan el, utan drivmedel, utan livsmedel och så vidare och så vidare, så kan Försvarsmakten inte lösa sina uppgifter. Så hur vi får det här att fungera, det tycker jag det är en utav de riktigt stora frågorna. Och där tycker jag att vi har ett litet betydande obalans i försvarsbeslutet till exempel. Där man går väldigt djupt i de militära frågorna, men däremot när det gäller civila försvaret så är det lite ganska luddiga målsättningar om vad som ska åstadkommas. Och det saknas liksom en effektiv ledning av hur vi bygger upp det civila totalförsvaret. Och det tycker jag är en brist.
Det finns ju en internationell dimension också på hybridhot. Hans, vi har ju varit ute och rest, eller hur?
Ja, men precis. Vi var ju i Stefans gamla stad Helsingfors när du var försvarsattaché. Först bara, nämnde du, Paul, att du hade artikel i Dagens Aftonbladet kring det här med hybridrapporten. Onsdag den 25 maj finns det alltså texter att läsa i Aftonbladet, eller hur?
Mycket bra, och även en intervju kan jag säga i Aftonbladet också.
Ja, jag tänkte att det var den värmländska blygheten som satte in.
Fyntheten där.
Ja, då kommer någon från Ängelholm och rättar till
det hela. Det är bra. Ja. Tack, Hans.
Jo, nej, men vi var då i Helsingfors igår tisdag den 24 februari. Februari, 24 februari är ett annat datum som har skrivit in sig i vår historia. Tyvärr med blod och ondska. Det är ju då dagen för Rysslands invasion utav Ukraina.
Det vill säga 3 månader sedan igår, så därför var det ju...
Exakt, vilket säger en hel del om det här kriget som pågår mitt i vårt Europa. Men då besökte vi bland annat det så kallade hybridcentret som finns i Helsingfors. Och det är ju ett komplement, får man säga, till en del andra sådana här center of excellence som finns i vårt närområde. Vi har då NATO center of excellence när det gäller cyber i Tallinn. Vi har NATO Center of Excellence när det gäller strategisk kommunikation i Riga. Och vi har NATOs Center of Excellence när det gäller energifrågor i Vilnius. Och så är det då detta center, då, hybridcenter. Ni som har lite professionella ögon, Stefan och Paul, hur skulle ni beskriva hybridcentret i Helsingfors? Tillför det något och finns det liksom spjutspetsar där? Stefan först.
Jag tror säkert att det är bra att samla ett antal länder kring de här frågorna och för att få en bättre grund att stå på när man ska fatta beslut och så. En del av det här centrets uppgift är att forska. Jag vet inte hur mycket det finns att forska egentligen. Jag tror till exempel en sån sak som om det går att åstadkomma så skulle vi vara bekänta av en gemensam lägesbild. Alltså att det snabbt kommuniceras när saker och ting inträffar i ett land eller i ett antal länder så man kan få en samlad bild av det här. Men det där är inte så lätt. Alltså om vi går tillbaka till Sverige igen och vårt cyberhot och liknande, så har vi ju svårt att skaffa en svensk lägesbild av hur det ser ut just här och nu med intrång i våra IT-system. Så att göra det i en större krets av länder, det kräver ganska mycket. Men det skulle vara väldigt bra att få en sån bild i någon form av europeisk sammanhang.
En bra idé, men fungerar den, Paul Jonsson?
Jo, men jag tror nog att den spelar en roll, det är centrumbildningen. Och det finns egentligen, det som, precis som Stefan säger, att det är viktigt med en gemensam lägesbild. Och då klart att då krävs det också ett samarbete mellan underrättelse- och säkerhetstjänsterna. Instinkten hos dem är ju ofta att man jobbar bilateralt snarare än att man jobbar inom stora internationella organisationer. Jag vet, det finns någonting som heter Sitsen förr i tiden inom EU, då brukar de klaga. Skickade man in någonting till Sitsen som skulle hålla ihop lägesbilden så kunde man läsa om det grekiska tidningar dagen efter och såna här saker. Så att det är inte helt enkelt med att pola underrättelser, och mycket av det sker fortfarande bilateralt. Men det är klart, ska man ha en gemensam lägesbild, då har vi lärt oss en del även under det här kriget och innan kriget hur viktigt det är, och inte minst för att bygga upp en stark gemensam koalition som amerikanerna lyckades genom att dela underrättelser. Så att det är viktigt. Den andra dimensionen utav hybridhot är ju också att stärka resiliensen eller motståndskraften mot detta. Och det vet jag att finnarna själva marknadsför mycket av sitt arbete som man gjort kopplat till totalförsvaret. De erbjuder ju lite grann guldstandarden när det kommer till totalförsvar på, även på internationell nivå. Och det menar de på, det är liksom en stark fin nisch som de till del vill exportera. Det jag tycker gör institutet lite elegant också, att det är både tillgängligt för EU och NATO. Så det är alltså inte bara ett NATO Center of Excellence, EU Center of Excellence. Och det tror jag väl också, om vi ska komma framåt på det här området, så krävs det rätt så mycket samarbete mellan EU och NATO. Inte minst när det kommer till cyber och desinformation. Sen sitter ju EU på mycket av lagstiftningen. Det är ju EU som har varit drivande för att Sverige ska få fram lagstiftning mot utländska investeringar i kritisk infrastruktur tillsammans med Moderaterna till exempel, vill jag säga. Va? Så att det samarbetet och den roll som centret kan spela i det avseendet tror jag är rätt så viktig.
Inte centern?
Nej, det var Freudian slip.
Hans och Paul, ni var ju i Helsingfors en hel dag och jag har ju sett på Facebook att ni gjorde lite annat också. Vem vill börja? Är det någon som kan berätta någonting?
Ja, jag kan börja. Jag ska liksom bara säga att också till det här centret i Helsingfors, hybridcentret, så sekunderar ju svenska myndigheter personal. Och nu är det då en ny medarbetare på väg dit från FOI. Och det är ju en annan sån tankeverksamhet som vi har i Sverige som vi ska vara stolta över. Utöver MUST så har ju FOI bidrar ju också med mycket kvalificerade saker som vi har nytta av också i politiken. Det vi har framförallt vill ta upp, det är ju att vi hade vår NATO-arbetsgrupp som vi har då utvecklat mellan det svenska Moderaterna och det finländska Samlingspartiet. Så vi träffades igår igen och kunde då bocka av en väldigt viktig sak på vår lista, nämligen att båda länderna nu har ansökt om medlemskap. Och det här visar ju också värdet och styrkan utav att man också som oppositionspartier samverkar och samarbetar. Dels därför att man kan bli regeringsbärande med tiden. Vi har ju allmänna val i Sverige om 4 månader och i Finland är det allmänna val om 10 månader. Och båda de här partierna är oppositionspartier men har också drivit på men också försökt hjälpa och stödja regeringarna i respektive länder när det gäller då NATO-medlemskapet. Och det får man säga, det väckte ett visst intresse. Vi hade en liten pressträff och det kom 7-8 olika medieföreträdare. Så det finns ju ett väldigt stort intresse från finsk sida också att följa den svensk-finska NATO-medlemskapskampanjen, får man väl säga. Paul, vad tar du med dig från Helsingfors?
Hur mycket längre Finland ligger framme när det kommer till deras NATO-process, både politiskt och förvaltningsmässigt. Politiskt tycker jag att det är en styrka att Finland är tydlig med att vi lämnar in en ren ansökan. Vi ska inte ha massa undantag till höger och vänster som försvagar enigheten inom försvarsalliansen. Men även förvaltningsmässigt, att under de månaderna som vår regering satt och kliade sig i huvudet och undrade hur man skulle agera, så var den finska regeringen och kanske framförallt deras utrikesdepartement runt om i Europa och scoutade och lärde sig om hur en finsk ansökan skulle tas emot, vilka arbetsgrupper inom NATO som är viktiga och lite grann vilka man kan ha och mista, och man har också jobbat mer med att bygga upp kompetens. Det tycker jag har varit en styrka i det finska systemet som vi märkte under vårt besök i Helsingfors. Att de helt enkelt ligger lite längre fram i själva processen. Men Jessica, det är inte bara jag och Hans som varit ute och rest. Du har ju också varit ute och rest faktiskt i Hans valkrets i Hässleholm.
Mycket viktigt.
Vad hände där?
Jo, nej men det är någonting som firade faktiskt 20-årsjubileum Europaforum i Hässleholm. Så, och jag har deltagit, det här var andra gången jag var, inte på plats förra gången, men i vart fall andra gången jag fick vara med och ha ett samtal om EU-frågor. Det är faktiskt just det som jag tycker är, jag ska inte bedöma framgångsfaktorn i detta 20-åriga Europaforum, men jag tycker, och det stod nämligen i Norra Skånes ledarsida idag, att man var positiv till själva samtalsformen. Det är jag och Pyry Niemi, socialdemokratisk ordförande i EU-nämnden, och Olle Schmidt, för detta Europaparlamentariker bland annat, fick inleda den här två dagarna med att prata om EUs viktigaste, eller vårens hetaste EU-frågor. Och det var ett samtal som såklart började i Ukraina och olika delar av hur det har påverkat EU-samarbetet, och det kommer vi fortsätta att prata under lång tid. Sen pratar vi väldigt mycket om rättsstatsprincipen, eller rule of law, för att det har jag pratat om många gånger här i podden. Det är ju liksom en oerhört viktig del för att EU-samarbetet ska fortsätta att vara så framgångsrikt, att man får ordning på det. Ni vet, Ungern och Polen bland annat. Sen pratar vi faktiskt väldigt mycket om livsmedelsförsörjning. En liten krisberedskapsfråga som brukar vara inne på, Paul. Och vi fick också en del frågor från auditoriet kring det. Och sen såklart, jag vill ändå nämna det, att vi pratade också om framtidskonferensen som nu är avslutad. Den avslutades den 9 maj i Strasbourg, där bland annat Macron då höll ett tal. Han har pratat förut om det här med Europa i olika hastigheter och så. Så den där frågan kommer vi komma tillbaka till, tror jag. Oavsett vad Hans och jag tycker om författnings- eller fördragsförändringar eller så är det nog så att den kommer att komma tillbaka. Och det var väl Olle Schmidt och jag inte helt överens, kan man väl säga.
Och Olle är ju då från det liberala partiet och du är från det moderata partiet.
Just det, jag glömde säga det. Förlåt. Men det stämmer. Precis. Och så att vi har lite olika ingångar kring detta. Hur EU ska utvecklas. Men det var i alla fall en väldigt trevlig tillställning, den delen som jag var där. Förutom att jag också då var i Hässleholm. Och det är inte första gången jag är i Hässleholm, Hans.
Utmärkt.
Jag har varit där flera gånger. Jag jobbar med trafikfrågor förut. Och det är liksom en liten knutpunkt, kan man väl minst sagt uttrycka det som.
Det är en av Skånes järnvägsknutpunkter.
Exakt. Det var roligt faktiskt. Det var, ni vet, det är liksom en sån här stämning där man är lite som det är i Almedalen också, att det är ganska man är ju oense. Vi hade en ganska het diskussion, kan man väl säga, eller het, kring kärnkraftsfrågan versus havsbaserad vindkraft. Så att det, liksom, det var inte så att vi var överens om allting, men vi hade ändå en god ton.
Det är som Almedalen, fast mindre rosévin och mer Suegas kaffe.
Ja, kaffet var starkt och gott. Det är helt korrekt. Så det var bra. Vi har ju, nu gör jag en sån här radioövergång då. Vi har pratat om Finland redan i den här podden mycket, och det har vi gjort under ganska lång tid i den här podden. Och vi har ju haft, vi har pratat, tror jag, lite grann om den, inte avundsjuka, men vi ser att Finland har varit lite mer framgångsrika när det gäller sitt EU-samarbete, att tagit mer plats på olika sätt. Och vi försöker titta på det och se att vi också kan att bli lika bra, så att säga, och särskilt när vi går över till att gå in i ett NATO-medlemskap. Men jag skulle fråga dig, Stefan, då, om man kan se, om du kan säga någonting om skillnaden mellan Finlands och Sveriges utrikes- och säkerhetspolitik. Jag försökte fråga de här två herrarna för den förra podden när jag fick leda, om de såg någon skillnad på finnar och svenskar. Det gjorde de inte, och det behöver du inte svara på. Utan snarare, ser du någon skillnad i politiken eller utrikes- och säkerhetspolitiken?
Jag tycker det korta svaret på den frågan är att Finland har mycket, mycket större fokus på närområdet. På Finland och dess egna situation och hur man ser på Ryssland exempelvis. Men också mycket mer fokus på de omkringliggande områdena och Östersjösäkerhet och liknande. Svensk säkerhetspolitik skulle jag vilja betrakta som mer, den är lite yvigare. Man är över hela banan, man agerar i Latinamerika och i Afrika och i Asien och det ena och det andra. Och jag tror egentligen det är den stora skillnaden, så vet jag, med min möjlighet att bedöma detta.
Men, kan se. Är den yvigare, Paul?
Vår säkerhetspolitik och vår utrikespolitik, det tror jag nog den är. Va?
Och med vår definierar vi då Sverige, det vill säga den sittande regeringen. Ja, så. Inte vår...
Nej, vi skulle aldrig falla till föga för att yviga, Hans. Det skulle ju inte gå att ligga i vår natur. Så här. Nej, men det man väl ändå slås av så är det ju intentionsdjupet med hur man behandlar säkerhets- och försvarspolitiken i Finland. Man tar det på väldigt stort allvar. Man har långa historiska referensramar, och det tycker jag är imponerande. Och man håller ihop, man jobbar lite lågmält och man jobbar lite försiktigt i sina uttalanden, men jobbar också väldigt metodiskt. Så att, men, och också mycket medveten om att det här handlar om den långsiktiga överlevnaden av republiken som key organizing principle för allting annat som emanerar ut i politiken. Och det var ju det som jag tror låg bakom också Finlands snabba växling när det kom till att öppna upp för ett NATO-medlemskap. Man såg inte förutsättningarna för att ha en fungerande relation med Ryssland. Det hade man ju ändå investerat mycket politiskt kapital i tidigare. Inte minst hade ju president Niinistö gjort det själv med Putin. Men det funkar inte efter den 24 februari.
Nej, Stefan?
Alltså, de minnena som jag har från när jag arbetade i Helsingfors. Nu pratar vi om sekelskiftet, det senaste sekelskiftet. Så när det gäller biståndspolitiken, att samtidigt som det var en fullständigt omöjligt ifrågasätta ett 1%-mål för den svenska biståndspolitiken, så var det i Finland mer sådär att jo, vi ska uppfylla det så snart ekonomin medger det. Så medan vi arbetade mot att vara humanitär stormakt och liknande och sådär, så hade man ett lite annat perspektiv. Jag tror att det är ganska betecknande för hur man kan se på skillnad mellan våra länder.
Mm. Men det stämmer ju lite överens när jag pratar om EU, hur vi har också jobbat. Men Hans, vad är din reflektion?
Nej, men nu har det väl sagts de här senaste veckorna, inte minst under de olika NATO-processerna i de båda länderna, att Finland är ett Sverige för vuxna. Och det är väl så. Jag tror att för att återknyta till förra podden som Jessica fick basa över, så tror jag att möjligtvis svaret från Paul och mig byggde på att vi har ju likartade utmaningar. Vi befinner oss i samma säkerhetspolitiska miljö. Sen får man nog säga att länderna ändå skiljer sig åt och det finns väsentliga nyanser. Jag tycker att både Stefan och Paul har varit inne på väldigt viktiga sådana nyanser. Ett sådant konkret exempel som vi kan ta nu från vårt besök i Finland igår tisdag var ju också att de har ju verkligen skannat av alla de här medlemsstaterna i NATO inför kommande ratificeringsprocesser. De har identifierat hot och möjligheter på ett väldigt systematiskt sätt. Jag kan säga att jag har inte riktigt sett sådana listor i Sverige. Och det kan man ju också se att de gjorde ett väldigt mycket viktigt förarbete. Man sökte upp alla medlemsstater, man har pratat med medlemsstaternas regeringar och företrädare och så att säga skannat av och också investerat i förtroende i de här länderna på ett sätt som jag inte uppfattar att Sverige har gjort lika systematiskt och lika djupt. Sen kommer det som nu sker med Turkiet, det kommer som en överraskning lika väl i Finland som i Sverige. Och vi ska inte kanske öda för mycket tid i den här podden på just Turkiet. Jag hoppas att Sverige och Finland i sina diskussioner med Turkiet nu de kommande dagarna blir framgångsrika. Jag tror att man kan hantera de problem och svårigheter vi har framför oss. Men där måste jag säga att som sagt har Finland varit mycket mer seriös i sitt förhållningssätt till sin NATO-ansökan. Och metodisk i alla fall som jag kan bedöma det. Apropå NATO ska jag bara ta två saker. Jag gjorde ju reklam för Paul Jonsson i Aftonbladet idag. Jag skulle göra reklam för Paul Jonsson och Hans Wallmark i förra veckan. Vi hade en artikel i Svensk Tidskrift då vi försöker lägga ut den här lite bredare linjen. Jag tror nämligen att det svenska NATO-medlemskapet rimligtvis kommer att påverka svensk utrikespolitik också. Nämligen, det här är ju det ultimata tecknet att vi lämnar så att säga allianslösheten. Vi går in i den västliga gemenskapen och markerar det. Och det gör att det finns ju skäl att hoppas och tro att vi söker oss mera hemåt mot vår del av världen. Europa i allmänhet och kanske Nordeuropa i synnerhet. Vi hade dessutom en artikel utöver Paul och jag, även med Ulf Kristersson för några dagar sedan på Dagens Nyheter. Då vi också påpekade att nu ska ju inte svenska politiker pusta ut. Och tycka att nu är det ju färdigt, nu har vi kommit med i NATO. Nu börjar det ju. Det är ju nu det börjar. Vad ska vi göra med medlemskapet? Och då pekar vi på några av de sakerna. Paul, du kan väl rekapitulera något av vad Ulf, du och jag skrev på DN Debatt.
Ja, viktigt för oss att vi går in i NATO-samarbetet med en tydlig vision vad vi vill åstadkomma och att vi vill vara en säkerhetsleverantör och bidra till stabilitet och säkerhet i närområdet. Vi hade ju erfarenheter med EU-medlemskapet och jag upplevde att den dåvarande regeringen kanske backade in i det. Det är väl inte alltid så att den här regeringen heller har varit så entusiastisk inför ett NATO-medlemskap. Å andra sidan ska jag väl säga att när vi väl blir medlemmar så hoppas jag att även regeringen kommer att vara entusiastisk inför detta. Men vi diskuterade lite grann vad vår roll kommer att vara i regionalt hänseende. Och det tror jag att vi rätt så tidigt behöver ha igång en diskussion i Sverige om vi ska bidra till NATO Air Policing över de baltiska länderna. Och vi ska bidra till det som heter NATO Enhanced Forward Presence. Det är ju då olika stridsgrupper som NATO har i de baltiska länderna och Polen. Så förde vi också lite det resonemang om vad kan vi ta till bordet då för att bidra till säkerhet. Och då är det väl på någon övergripande nivå så är det, tror jag, att vi kan ge faktiskt NATO lite soft power. Ja, man är välkomna ett svenskt och finns NATO-medlemskap. Det här är ju mogna demokratier med låg grad av korruption och fungerande försvarsmakter som söker sig till NATO. Det konsoliderar NATO. Det andra är ju också vårt geopolitiska läge då, som ju är mycket viktigt inte minst för försvarbarheten utav både Finland och de baltiska länderna. Och sen har vi intressanta spetsar och det handlar väl kanske om ett starkt uppbyggnad av luftförsvaret nu med Patriot och med luftvärnsrobotar förhoppningsvis på korvetterna och hela Gripenflottan. Men också ett starkt undervattensvapen i form av våra ubåtar. Och inte minst då, det passar lite brygga över här också till Stefan, det är också vår Rysslands kompetens, vår försvarsunderrättelseförmåga och även den verksamhet som drivs inom ramen för Försvarets radioanstalt som jag tror att vi kan göra. Det här är spetsar som vi kan göra NATO starkare genom att kunna leverera. Vad har du för tankar, Stefan? Vilken roll Sverige kan spela i de här sammanhangen kopplat till ett NATO-medlemskap?
Jag tror det är rätt det du säger. Och jag tror vi ska starta från en basic level. Ta det som är viktigast först. Vi måste kunna försvara vårt land. Det är nummer ett. Och vårt strategiska område. Och bidra med de kompetenser som du säger. Det är jätteviktigt. Jag tror också att vi kan en hel del om Ryssland. Som andra länder kanske inte har någon spetskunskap om. Och där vi kan föra in en hel del utav kompetens i organisationen. Sen tror jag så här att det vore klädsamt om vi börjar på en ödmjuk nivå. Och att vi kanske är lite mindre osvenska i de här sammanhangen än vad vi brukar vara. Tala om hur det ska vara och massa sådana här speciallösningar för svensk del. Jag tror vi ska skicka till Bryssel och till NATO-stab och det bästa vi har. De klokaste och de mest kompetenta och de som har erfarenhet, de ska dit. Det är bättre att de är där i det här skedet än att de sitter på Lidingövägen och respektive på UD här nere i stan. Ta de som är kloka och duktiga, kanske inte de som talar mest och högst, utan de som kan tillföra någonting och de som kan bygga förtroende. Sen tror jag, för att återkomma till det här med civilt försvar. Jag tror vi har ganska mycket att göra det. Vi har en rejäl hemläxa att göra, men jag tror också att det är någonting som efterfrågas. Jens Stoltenberg har vi ett antal tillfällen talat om behovet av att stärka samhällen. Och han säger ungefär så här i tal som han höll i Bratislava i oktober. Att having a strong military is fundamental to our security. But our military cannot be strong if our societies are weak. So our first line of defense must be strong societies, able to prevent, endure, adapt and bounce back from whatever happens. Och jag delar den uppfattningen och jag kan misstänka att det här är någon sorts signal som ska arbetas in i NATOs doktrin och grundläggande dokument. Så här tror jag att vi har ett område som vi faktiskt ska arbeta med.
Där måste jag verkligen ge dig rätt, för det märker man när utländska företrädare tar kontakter med oss i Sverige allmänhet och oss moderater i synnerhet, så är just det här totalförsvarskonceptet, det civila försvarsdimensionen, det är någonting som man ofta lyfter fram. Och där får man väl säga, jag var i Finland för några år sedan med försvarsberedningen, och då påpekade de i Finland att jo, men vi har kvar det här liksom tänkandet i civila försvaret. Vi lärde oss utav er i Sverige, men sen avvecklade vi det aldrig. Så att det är möjligt att Finland och Sverige verkligen kan bidra med någonting där. När vi pratar om världen, då är ju Europa en central del av det. Och vi ska ju snart samlas till familjeföreställning, familjefest kan man säga, i vår partipolitiska familj i Europa. EPP, den europeiska folkpartirörelsen. Men det är folkparti i det här tyska bemärkelsen, Volkspartei, det vill säga att det är breda partier som inte företräder bara en grupp och ett intresse, utan ser till liksom nationens bästa. Det är liksom Volkspartei. Och Jessica, det är på väg till Rotterdam.
Ja, det skulle ha varit i november om inte jag minns fel, men så var det ju pandemi igen då, eller vad man ska säga, eller fortfarande. Och så den blev framflyttad tills nu då nästa vecka i Rotterdam, och vi är en ganska stor delegation från Moderaterna som åker. Från Sverige så är det Moderater och Kristdemokrater som tillhör den här familjen då. Och vi ska ha kongress, det blir säkert lite fest, men det blir inte så mycket fest tyvärr, utan det är mer kongress. Och vi ska bland annat då såklart prata och diskutera vårt partiprogram, jag vet inte om det heter riktigt så, men ett antal dokument och olika resolutioner, och välja en ny president. Och det här skrevs de i Politico EU häromdagen om att förslaget är ju Manfred Weber, och sen så är det en liten huggsexa, eller vad man säger. Det pågår någon sorts en diskussion om vem som kommer bli ny, eller omval av generalsekreterare eller inte. Det kan jag inte säga mer om idag, för att jag har inte, det får vi se om vi kan ta i nästa podd hur det gick. Så det kommer vara en 2 dagars event så att säga. Jag åker dit på måndag för att delta i det som vi kallar för Political Assembly på måndag kväll.
Och vi kan väl säga att vi svenska moderater är aktiva i många av de här arbetsgrupperna och så. Och Manfred Weber leder ju då hela vår partigrupp, alltså den liberalkonservativa kristdemokratiska gruppen i Europaparlamentet. Så att då skulle det här bli så att säga nästa steg för honom. Nu pratar du om att det var också lite så där turbulens kanske kring valet utav olika personer i EPP-hierarkin. Det är lite turbulens också, och inte så lite heller, i hela EU-familjen. Nu pratar du om alla medlemsstater kring EU-solidariteten och det sjätte sanktionspaketet. Säg något om det, Jessica.
Nej, men alltså, sen 24 februari så har ju Europa verkligen visat att man kan gemensamt och solidariskt fatta snabba beslut om sanktioner. Det har liksom verkligen visat att Putins strategi var fel. Han har inte lyckats med, vi håller ihop i Europa. Men, och så har vi tagit fram ett antal sanktionspaket bland annat, och vi har diskuterar ju på allvar också hur man liksom kan ta sig ut det ryska energiberoendet. Och det är väl där som det lite grann stökar då. Därför, det är nog nästan 3 veckor sedan nu som Ursula von der Leyen, kommissionens ordförande, presenterade ett sjätte sanktionspaket till vi som vi har pratat om här. Jag vet vad den podden vi hade med PM Nilsson, så det var ett tag sedan. Som vi tyckte var bra när vi pratade om flera nya listningar och sen så den här utfasningen av rysk olja. Och där är det då ett antal länder som har haft problem med det, och det har de på riktigt, för att de har ett stort beroende och de har inte hamnar. Och jag kan, alltså många, det finns stor förståelse för det. Men det gnisslar lite grann, särskilt när det kommer till Ungern och Orbán. Så att det här, och det är ju inte bra av flera skäl. Det kan ju skicka fel signaler, och dessutom så är det inte bra, därför vi vill ju fortsätta med sanktionerna. Jag tycker ändå, och vad ska jag säga med det, det är att även nästa vecka är ett extra toppmöte med ledarna, och då var det inte tänkt att diskutera sanktioner egentligen, utan det är Ukraina står såklart på agendan, och energiberoende och lite annat, och livsmedel. Men jag tror också att de kommer vara tvungna att diskutera just sanktionspaketet, därför att man måste komma framåt i detta. Men då, nu har du gjort reklam för dina artiklar, men du och jag hade ju också en artikel, Hans, i Europaportalen om,
just det, så
nu får jag också göra reklam om efterlevnaden av sanktioner, där vi ju skrev att, för det, den frågan jag önskar skulle diskuteras mer, därför att vi i Sverige har ju inte vad ska jag säga, vi har inte riktigt tagit in lika mycket ryska pengar som andra europeiska länder. Och det kan finnas förklaringar till det, men det har inte riktigt funnits någon diskussion. Och vi har inte fått igång någon debatt, även om din och min ambition var hög.
Ja, nej, men sanktionsefterlevnad är ju oerhört viktigt. Sen vill jag nog ändå, man ska kanske inte överdriva heller slitningen och problemen i EU-familjen, därför att alternativet är så mycket sämre. Det är ungefär som man fyller år, och att även om man kommer upp i åren så är alternativet till att inte fylla år, det är mycket sämre. Europa har ändå presterat 5 sanktionspaket, man håller på med det 6:e. Det finns ändå en stor EU-solidaritet de 27 medlemsstaterna emellan. Ett krig i vårt Europa idag utan EU, det hade varit förödande, ska jag säga. Då hade de 27 medlemsstaterna sprungit som yra höns. Då hade verkligen Putin kunnat splittra, dela. Så att, att man kan pressa tillbaka Putin, att Ukraina får ett stort stöd, att vi kan ha sanktionspaket, det är tack vare solidariteten inom EU. Det är också tack vare samverkan mellan Europa och Nordamerika, mellan EU och NATO. Så att alternativet är mycket, mycket sämre. Även om, och det är därför man måste vara konstruktiv och liksom vara inne i de här förhandlingarna och arbeta. Det gör du bra, Jessica. Och tack för påminnelsen om vår artikel. Ännu bättre om det då skulle bli leverans, att vi sätter åt de här ryska oligarkerna. Nu har det gått nästan 40 minuter. Nu är det dags att runda av podden. Det görs alltid med en avslutande fråga. Stefan är ju född i Malmö, jag kollade upp det. Men för mig är du ändå förknippad också med Ängelholm. Mitt Ängelholm är tydligt, du har bott där. Så att då ska vi ställa en sån här favoritfråga. Jag tror att vi har haft den i podden tidigare, men den är så bra.
Konstigt.
Ja, den är så fulländad. Nämligen, vad är det bästa med Skåne, Stefan?
Jag ska säga det, rätta dig. Jag är uppväxt i Skälderviken,
ja.
Som är ett litet fint, jättefint samhälle där Rönneå löper ut i Skälderviken. Alltså det talas ju mycket om olika delar av Skåne och olika delars förträfflighet. Jag skulle vilja dra en lands för Bjärehalvön och Kullabygden, alltså nordvästra Skåne. Det talas mycket om Österlen som nedlusat av Stockholm ständigt och jämt och sådär. Men alldeles bortsett från det så är det väldigt vackert och det är en välmående del av Sverige och väl värd att besöka. Sen har vi dessutom ett alldeles förträffligt ishockeylag.
Vi nämner inte det här i den podden.
Det var så många klokheter på en gång. Jag är slagen. Paul, du måste också vara slagen utav detta.
Ja, don't mention the war, så vi ska inte prata hockey. Så här, det finns mycket med Skåne som jag tycker är fint. Jag tycker att närheten till kontinenten. Sen kan jag väl säga då som tredje generationens jordbrukare eller åtminstone uppvuxen på en gård, så tittar jag med både beundran och lite avund på era vackra sädesfält i juli och augusti. Det är jordbruksbygder utav rang och det tycker jag är underbart när man ser det. Vi pratar ju en del om livsmedelsförsörjning och en del om utmaningar som står inför, men där utgör ju Skåne viktiga kvarnbodar också för vår livsmedelssäkerhet.
Jessica.
Ja, nej, men jag är ju uppvuxen i Dalarna och bor i Enköping, så jag har ju inte varit så mycket i Skåne som ni andra uppenbarligen, och jag vet inte om jag betecknas som stockholmare och nerlusar delar av det då. Men jag skulle säga precis som Paul egentligen, det jag försöker göra när jag är i Skåne, och det går inte från överallt, men det är att kunna åka över till kontinenten. Alltså det är ju något lyxigt och lite excentriskt för oss som är från Dalarna.
Från Dalarna, ja. Och som sagt, jag vet Paul, Färjestad vann, och jag ska härmed komma med det officiella erkännandet. Men de slog ju det näst bästa laget i själva grundserien och så.
Ja, vi kan väl gratulera.
Det tycker jag nog att vi kanske kan. Ja, det är så. Jo, det är klart vi kan. Men, och jag tycker Stefan som lyfter fram vårt Bjäre och så är väldigt bra. Jag är då bokläsare och sommaren är en utmärkt tidpunkt för det. Och vi har ju väldigt många fina skånska författare. Men ändå, för att inte göra Österlen ledsna, så lyfter jag ju fram kanske det mest skånska utav de alla. Fritjof Nilsson, Piraten. Så ta någon solig eftermiddag i hängmattan med Fritjof Nilsson, Piraten, och läs det ganska sakta. Och gärna med liksom som att ni skulle höra Ernst Hugo Järegården eller någon läsa det. För det är mustigt och det är kolossalt nära det skånska lynnet. Fast det är nu med 75-100 års distans till det. Men det finns liksom det genuina. Och något mer liksom typiskt än Piraten i Kivik finns ju ändå inte. Med de orden, med de här semesterhälsningarna, även om det återstår flera veckor och vi ska åtminstone vara kvar i riksdagen en 4-5 veckor till och så be att få avrunda dagens podd den 25 maj. Stort tack Stefan, stort tack Paul, stort tack Jessica, stort tack Tor som rattar och reglerar och ja, hej och hallå!